CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
De här språkaktivisterna, de utgår ifrån att deras språk, egen språkkänsla som är rätt perverterad faktiskt, är den enda som gäller. I Sverige förtrycker vi inte indianer. Vi har absolut ingen sån här anledning att backa på det ordet. Kan man prata om blinda? Det här är jätteminerad mark och blir pratängsliga. Det är inte bra. Hen har blivit en liten framgång, inte en stor framgång. Jag är ju alltså väldigt förälskad i svenska språket. Svenska språket gör inte alltid som jag säger.
Han är språkdocenten som inte är förtjust i språkaktivister. Våra attityder till exempelvis människor med nedsatta funktioner eller till etniska minoriteter ändras inte för att orden byts ut. Lars Melin är docent i svenska och ligger bakom böcker som Corporate Bullshit, Laddade ord och Dösnack och kallprat. Klart och enkelt ska det vara. Och svenska språket mår utmärkt, hävdar han. Men hur mycket makt finns det hos den som bestämmer över orden? Lars Melin, docent i svenska och författare till minst 14 böcker om språk. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack ska du ha.
Om vi går rakt på sak med en gång så undrar jag så här. Efter ett långt liv med svenska språket som både ständigt forskningsobjekt och arbetsverktyg, hur är din relation till svenska språket?
Ja, du är väldigt tajta, svenska språket och jag. Väldigt tajta. Där, om jag inte läser så snackar jag skit, och snackar jag inte skit så skriver jag någonting. Och jag är till och med drömmer på svenska. Nej, vi är tajta.
Jaha, är det en slags besvarad kärlek vill du antyda då?
Ja, alltså jag är ju alltså väldigt förälskad i svenska språket. Svenska språket gör inte alltid som jag säger, men det brukar ju vara så i de flesta relationer.
Ja, okej. Okay. Ja, det här är ju lite av vårt tema här då. Men du har alltså skrivit massor med böcker, hållit föredrag, kurser, skrivit artiklar och även gjort utredningar och hjälpt till för juridiska byråer och andra om språket. Vad är det totalt sett som du vill åstadkomma med allt som du har gjort på språkområdet?
Ja, det är väldigt lätt att svara på. Alltså, jag tycker alltså att det här med språk är kul rätt igenom. Och jag hoppas att jag med mina böcker kan sprida den här känslan, den här entusiasmen för att språk är någonting fascinerande. Det är det första. Sen finns det en massa saker som man kan bryta ner där i delmål, men det är det stora och centrala och viktiga. Mm.
Och din inriktning kallas ju för experimentell lingvistik eller experimentell språkforskning. Vad innebär det?
Ja, alltså de flesta av mina kollegor, de är antingen så här arkivmänniskor. De de sitter med stora datamängder och analyserar dem. Eller också sitter de och tänker, funderar, grubblar, kommer på en teori, spekulerar och har sig. Och tyvärr är ju det här sista med det lösa tyckandet av språk någonting som är på frammarsch av mera språk. Och när jag började med det så var det jätteempiriskt och nu blir det allt mindre empiriskt och det är jag ledsen för.
Så du är ute i språkverkligheten, det är det som är din
absolut
grej,
hands on.
Hands on. En del människor i Sverige anser att svenska språket är lite grann på dekis. Och varför ska vi harva på med vårt lokala tungomål när vi kan nå hela globen nästan om vi uttrycker oss på ett världsspråk istället?
Ja, det kan de ju tycka. Alltså, en sån här cost-benefit-kalkyl skulle ju säga att okej, en generation får ta på sig ansvaret för att bli engelskspråkig. Det blir jättejobbigt för den generationen. De ska sköta sitt jobb, de ska sköta sina studier, de ska fostra sina barn på engelska. Men nästa generation och nästa, de kommer liksom att få alla fördelar utav det här. Men nu är det ju så att cost-benefit är inte allt här i livet. Alla håller inte med om det här. Utan de tycker, men språket det är ju jag, det är min identitet. Eller andra tycker att men, det är ju Sverige, det är ju kulturen. Och andra tycker, men herregud, vi kan inte hålla på att läsa Stagnelius på i översättning. Och så vidare. Det är alltså... Det är så räknenissen mot de traditionella värdena och du vet vilka som brukar vinna.
Det är lite blod i tjockare än vatten i det här resonemanget.
Absolut. Och du kommer inte att få den generation som tar på sig det här jobbet, frivilligt tar på sig det här jobbet att vara omvända generationen.
Jag tror att en och annan lyssnare redan har noterat att du har använt två engelska uttryck mitt i det här resonemanget. Hands on och cost benefit. Gör du det lite grann för att provocera eller hur, vad ligger bakom det?
Nej, jag vet ju att jag provocerar men jag gör det därför att jag tycker att det här är bra ord och det finns ännu många fler bra ord i engelska. Vi ska ta hand om de orden, vi ska ha dem ta in dem i svenska. Precis som generationer före oss har tagit in latin och tagit in tyska och tagit in franska och ja, vi ska ta in engelska. Ända tills det blir dags att ta in kinesiska.
August Strindberg hade ju problem ibland med olika makthavare. Det hade han ganska många gånger i sitt liv. Men han var ju knappast rädd. Han skrev en gång så här: ni har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt. Det där är känt det. Men frågan är, Lars Melin, hur mycket makt ligger i själva orden? Vi får ju då starka uppmaningar om att ord som vi kanske har använt i många år, de är inte längre okej. De är kränkande och bör därför undvikas. Exempelvis handikappad, svagbegåvad, indian och eskimo. Vad säger du? Om ord kränker människor, är det då inte nästan självklart att man ska låta bli att skriva och uttala de orden?
Ja, om de kränker, ja, absolut. Vi gillar inte att kränka människor. Vi tycker att människor ska behandlas med respekt. Jag har sagt det här väldigt många gånger och i väldigt många sammanhang. Jag tycker det fortfarande, det är vår men det är helt enkelt att veta hut så att inte använda kränkande uttryck. Men om du tänker på ett, jag hugger ett ord ur högen här, indian. Hur många indianer finns det i Sverige som hör dig säga indian och blir kränkta utav det?
Ja, det finns inga aggregerade siffror, höll jag på att säga. Men är det det som är poängen, menar du? Att det inte är så stor skada eller det är så få som lyssnar?
Jag menar helt enkelt det att blir nu indianer kränkta utav att höra ordet indian så ska vi låta bli användare. Men kan vi utgå ifrån att antalet indianer är så försumbart litet i vårt närområde, de som kommer att höra min röst och din röst här, att vi helt enkelt kan bortse från det.
Du skrev en debattartikel i början av det här året om just det här. Och du skrev att när man inte får säga vissa ord blir språket oklart. Det var rubriken förresten. Och du var syrlig mot dem som ville sätta stopp för ord som handikapp, legogubbe, byggherre och indian. Och ersätta de här då med funktionsvariation, legofigur, byggaktör och ursprungsamerikan. Trakasserier från språkaktivister var det frågan om, ansåg du?
Ja, jag anser ju faktiskt det. Alltså här är det alltså grupper av människor som helt enkelt vill göra sig märkvärdiga genom att visa upp hur fruktansvärt ädla och fina de är mot minoriteter som de anser förtryckta. Och som kanske är förtryckta också någonstans på jorden. Men i Sverige förtrycker vi inte indianer. Och vi har absolut ingen som helst anledning att backa på det ordet. Och när det gäller ett ord som funktionsvariation så är det ju så att handikapprörelsen, de heter fortfarande så faktiskt, handikapprörelsen tycker att handikapp är ett nedsättande ord. Och varför det? Det är inte så att handikappade, åtminstone inte handikappade som jag känner, tycker att det är särskilt nedsättande. Och om det vore så skulle man lätt kunna visa att tillvaron inte blir ett dugg bättre utav att man ersätter med ett annat ord. Alltså, tänk efter, varför är handikapp nedsättande, om det skulle vara nedsättande? Jo, det är ju helt enkelt det att de flesta människor tycker att det är bättre att se än att vara blind, att höra än att vara döv, att kunna röra sig hellre än att vara lam. Det är alltså den värdegrund vi står på, helt enkelt. Att vi värdesätter alltså våra kroppsliga och andliga funktioner. Och vi blir nedstämda, ledsna och bekymrade när vi hör talas om människor som inte har den förmågan. Men ersätter vi ordet till ett nytt ord, säg nu funktionsnedsättning, då kommer den här smaken ifrån dövhet, blindhet, lamhet och så vidare att färga av sig på det ordet också. Och vi behöver det tredje, och då är vi framme vid funktionsvariation. På engelska, för att jag ska få glänsa med det språket en gång till, så brukar man ju tala om the emphatic treadmill. Alltså man går i en evighetsbana, trampar och trampar och kommer ingenstans. Man byter ord och man rör sig inte ur fläcken. Och faktum är att jag råkar veta att funktionsvariation, det senaste ordet, redan har fått en negativ klang. Det var en person som hörde av sig när jag skrev den där DN-artikeln och sa att en kollega som jobbar på skolan med många funktionsvariationer pratade lite irriterat om, och så har vi ju alla de här förbaskade varianterna också. Och det var alltså de funktionsvariationen. Så att, och det ligger någonting absolut självklart i det här, fast folk inte vill tro på det. Titta på den här grejen. Det här är en apelsin.
Du håller upp en citron, vad jag kan se.
Ja, men det är en apelsin. Hör vad jag säger, det är en apelsin.
Ja, okej. Okay.
Och jag vill inte göra testet nu, för det kan spoliera hela mitt experiment här. Men om jag har kallat den här nu för apelsin, då kommer den att smaka sött när jag skalar den och börjar äta den. Men som sagt, jag väntar med att fullfölja experimentet till efter den här sändningen. Men hör ni på, detta är en apelsin. Den smakar sött. Och glöm inte...
Den är alldeles gul ju.
Ja, den är alldeles gul. Och det är, apelsiner är gula.
Jaha, okej. Tack för den, det exemplet, Lars Melin. Men alltså, ordet indian är, trots det du säger, väldigt omdiskuterat. Och folk vill säga att man ska säga ursprungsamerikan eller indigenous people på engelska. Och också Eskimo har ju till och med Sveriges Radio sagt att man bör vara återhållsam med att använda det ordet. Så här, vad är ditt starkaste argument för att vi ska fortsätta med de här orden, förutom att du menar att det lönar sig inte, så att säga, man löser inte problemen, säger du. Men varför måste vi fortsätta när det finns rörelser som gärna vill gå framåt?
Vi måste inte fortsätta med de här orden. Naturligtvis måste vi inte fortsätta med dem. Det finns inget egenvärde i att det ena ordet är bättre än det andra. Det viktiga är att vi är överens om vad vi ska säga. Men om det kommer någon och påstår att folk blir kränkta för ditt eller datt, då skulle jag gärna vilja säga upp till bevis. Vem är kränkt? Är det du som är kränkt? Du är ju inte indian, ju. Inte Eskimo heller, för den delen. Man vill gärna veta att man tar hänsyn. Och det är ju det de här språkaktivisterna hoppar över, det ledet. De utgår ifrån att deras egen språkkänsla, som är rätt perverterad faktiskt, är den enda som gäller. Och sen så kräver de att andra ska tillägna sig samma språkkänsla och bli indignerade när de hör ordet. Och tyvärr är det så att det här hamnar inom den här tycka synd om sfären, som gör att det är väldigt svårt att få emot någonting. Man blir skälld för att vara hänsynslös, vara cynisk, vara nedlåtande, vara kränkande och så vidare. Och det är inte
tanken. Får det här någon betydelse för det svenska samtalet, för svenskens gemens vilja och mod att diskutera olika samhällsfrågor utan att trampa i klaver?
Ja, alltså jag tycker ju att det här är alltså kränkande för stora delar av svenska folket. Att vi inte ska tilltros förmågan att kunna svenska. Vi kan ju alla andras ord. Och det normala är att ord får en betydelse i samtal. Alltså vi språkvetare brukar säga att man förhandlar en betydelse. Och det innebär alltså att i ett löpande samtal så ger man exempel, ställer följdfrågor och så vidare, som visar var ordet till slut hamnar.
Och, så det är en kraftig överskattning av de enskilda ordens betydelse, låter det som att du menar?
Ja, alltså ord skiftar betydelse. Jag ska ta två väldigt enkla och okontroversiella exempel. Det ena är ordet vin, det andra är ordet alkohol. Om man slår upp dem i en konkordans, alltså där man kan se så där 50 tecken sammanhang till höger och vänster, så är det buslätt att se att alkohol är förknippat med mängder med negativa grejer. Det är relaterat till sjukdom, till brott, till familjetragedier och ja, you name it, va? Vin är däremot nästan alltid relaterat till fest, till glädje, till avkoppling, till, ja, you name it.
Finsmakeri och fantastiska måltider.
Det här sker ju alltså hela tiden genom de här förhandlingarna. Vi använder orden olika och då får orden sin laddning och sin betydelse, och alla svenskar är överens om det. Man brukar inte tala om alkohollangningen vid Nobelfesten och sådana där saker. Det är liksom, den som säger så använder svenska språket fel. Och den här känslan för ordvärderingar har ju nästan alla svenskar. Vi lär oss den ju i samtal. I fantasiljoner samtal så får orden sin värdering, sin kontext och sin laddning. Det är ingenting som man behöver lära oss. Det är en truism. Svenskar kan svenska.
Okej, vilken slutsats tycker du att de personer som du då har benämnt som språkaktivister ska dra av, om de nu hör dig säga det här, vad ska de dra för slutsats för framtiden?
De ska gå och dra något gammalt över sig.
Ja, det var hårda tag.
Nej, men alltså, faktum är att det är precis vad de ska. Det här är inte någon sorts tyckande från min sida. Det här är vetande. Det har gjorts väldigt, väldigt, väldigt många experiment, försök i Sverige och över hela världen för att undersöka om språket har makt över tanken. Blir det här en apelsin, för att jag kallar den för en apelsin?
Den är inte ens rund.
Kom inte med fåniga invändningar.
Nej, men det är en ganska stark rörelse, de som faktiskt vill gå in och, som de menar då, mönstra ut unkna könsstereotypa termer för att istället skapa ett, som man menar då, inkluderande språk. Det är ju inte någon liten rörelse i samhället.
Jo, men alltså inkluderande språk blir jättelikt exkluderande.
Hur då?
Jo, tänk dig själv att vi ska ta och prata, vara försiktiga, va? Vi pratar om funktionsvariationer, men vi gör det ju bara i negativa sammanhang. Du pratar aldrig om att Einstein har en mental eller en intellektuell funktionsvariation, eller att Zlatan har en fysisk funktionsvariation. Du pratar bara om det i negativa sammanhang, och då blir ordet stämplande. Och det är väldigt lätt att vara inkluderande på ett exkluderande sätt. Här idag så får alla vara med. Till och med du, lilla Pelle, får vara med idag här. Vi är så innerligt välkomnande mot alla att till och med du är gäst i vår grupp. Det är ett snäpp mellan inkluderande och exkluderande.
Men det finns ju en del ord som är extremt hårt laddade, och till exempel hora är ju ett sånt ord som ju har använts mycket på skolgårdar och som har använts också för att stigmatisera personer som säljer sex. Och så har vi det så kallade N-ordet också. Och där har det ju, alltså rasism är ju ett stort problem i hela världen, och där är väl de flesta svarta människor överens om att de här orden som börjar på N, de blir de kränkta av idag.
Jo, men du hörde vad jag sa för en liten stund sedan, va? Vi ska inte kränka folk. Vi ska inte använda ord som folk ser som nedsättande. Och N-ordet är ett sånt ord. Tyvärr har det alltså blivit det. Och det har ju att göra med att det varit ute i den här ordbörsen och förhandlats i fantasiljoner samtal, och då fått mer och mer av den här nedsättande klangen. Man kan ju som språkvetare säga att det är ju rena slumpen vad som händer här. Alltså, judar har varit utsatta för ännu större och vidrigare förföljelser än svarta. Men ordet jude har ju inte fått den här negativa klangen. Så vi vet faktiskt inte varför det slår ut på vissa ord, men inte på andra. Men har det slagit ut, då finns det ingen återvändo. Ordet är negativt laddat och ska inte användas. Och det är ju alltså socialt självmord att använda det.
Men du sa nyss så här att det här vetande att det faktiskt inte hjälper så att säga med att ändra orden. Och det är då en till skillnad från vad som har sagts förr. För väldigt många har fått lära sig det här att språket påverkar tanken, och om tanken förändras då kan så småningom också verkligheten bli annorlunda.
Så är det alltså inte, utan här är det alltså verkligheten som har förändrat en ordet från ett positivt ord på 1950-talet till ett i stort sett förbjudet ord idag. Och då hjälper ingenting, då får vi låta bli ordet. Vi får det ordet åstadkommer alltså sådana effekter att vi inte vill veta av dem. Man brukar ofta säga att det går troll i ord. Och här har det verkligen gått troll i ordet. Det har alltså gått så långt att man inte ens får säga ordet när man talar om det, utan måste säga en ordet. Och alla människor vet vad man menar när man säger en ordet. Och det här är alltså...
Är det säkert det? För det finns ju faktiskt flera olika varianter som börjar på en. Kommer ett E och en med ett I till exempel. Ja. Så att, vet vi, är det verkligen så att det bara finns ett N-ord?
Nej, men alltså det är väldigt spritt i alla fall. En ordet är mycket välkänt. Och som sagt, det här är ett ord som det har gått troll i. Och det är ju inte första gången i historien som det går troll i ord.
Men är det en förlust för språket att vissa ord genomgår den här förändringen och blir entydigt negativa?
Nej, det är det ju inte, utan det är en grej som så att säga händer i språk, att ord får en laddning. Ibland får de en mycket stark laddning. Backar vi tillbaka till mitten av förra århundradet, så var det alltså de här sexorden, så kallade runda orden då, som inte fick skrivas. De fick inte nämnas i städade miljöer, och de användes alltså bara i skymundan. Sen smögs de alltså in, men idag så kan alla de här vulgära sex...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Orden användas i tv på prime time, och ingen tycker att det är någonting märkvärdigt med det. Precis som N-ordet kunde användas hur lätt som helst och hur ledigt som helst i text 50 år sedan. Så det går upp och ner på den här ordbörsen.
Det finns en del människor som vill göra rätt, som känner sig osäkra och som undrar, vad ska jag lyssna på för auktoritet då? En del vill ju verkligen veta det, för de tycker det är enklast att höra att det där är rätt och resten inte rätt. Och vi har ju en statlig inrättning som är ett slags rättesnöre för god svenska, nämligen Språkrådet, som ingår i en myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen. Och Språkrådet finns på Twitter och Facebook också förresten. Men du ger dem gärna en känga, det gjorde du i alla fall i den här DN Debattartikeln. Du tyckte att det var pinsamt att Språkrådet har kommit med ett aningslöst anammande av normkritik, skrev du.
Ja. Jag tycker faktiskt det. Nu ska man väl berömma dem också. Alltså, de håller ju med mig om att man måste ju faktiskt ha reda på, är det någon som blir kränkt utav ordet indian? Det går inte bara att säga det rätt ut. Men samtidigt så har de alltså varit väldigt flata inför det här. Och det gäller ju alltså hela Sverige, att vi är, så fort det är någon grupp som det är synd om, eller som man kan tro att det är synd om, så tar vi alltså väldigt försiktigt i såna här frågor. Och då är det en grupp som kommer emellan, och det är den här gruppen som du nämner, de här tveksamma, de här ängsliga, de som är rädda för att göra fel. Och de är det verkligen synd om. De står ju i en skur utav ordförslag och får det ena efter det andra över sig och blir ju till slut väldigt oroliga. Vad får man överhuvudtaget prata om här? Kan man prata om dvärgar till exempel? Kan man prata om blinda? De vet inte. De har bara en känsla av att det här är jätteminerad mark och blir pratängsliga. Det är inte bra.
Ser du språkaktivisterna som ett slags mobbare?
Ja.
Det låter nästan som att...
Ja.
Vad ska man då göra med hen?
Vänta och se.
Nej, men, vad säger du om ordet hen? Det är ju en sån vattendelare i svensk diskussion.
Ja, alltså, det var det. När ordet introducerades, då introducerades det på ett sånt sätt att det blev en sorts markör. Jag är feminist, hör på mig hur jag använder hen. Det är inte riktigt på samma sätt längre. Hen har blivit en liten framgång, inte en stor framgång. Men vad det har lyckats med är ju att bli rätt så neutralt. Man är inte liksom infockad i ett speciellt åsiktsfack för att man använder det. Det finns ju massvis med andra ord sånt där som... Om man säger genmanipulerad eller genförädlad så visar det ju precis var man står någonstans. Men hen
eller genförbättrad.
Ja.
Men ordet hen kommer alltså över dina läppar ibland, och då har du ingenting emot?
Nej, alltså, det kommer inte över mina läppar. Jag är för gammal för att ett utav språkets absolut vanligaste ord ska kunna få komma in och bli naturligt mitt språkbruk. Men jag reagerar på det på ett mer neutralt sätt nu än jag gjorde för 5 år sedan. Jag ser att...
Det har skett en förhandling alltså som du har varit medverkande i, kan man säga.
Det förekommer i allt fler och allt neutralare sammanhang. Och då har man inte någon större anledning att se på det på annat sätt. Att det är ett ord som faktiskt löser ett problem.
Det finns ju många andra ord och böjningar som folk kan vara osäkra på, och pluralform och sånt där. Men en kan ju alltid slå upp i en ordbok om en är osäker.
Ja, detta
vad
är
säger
korkat.
Du om en istället för man. Ja. Det är ju väldigt vanligt förekommande på universiteten.
Det här är ett exempel på någonting väldigt, väldigt korkat faktiskt. Alltså, man ogillar ordet man. Man ogillar pronomenet man. Därför att man ogillar substantivet man. Men det är ju olika ord, herregud. Det är ju helt olika ord. I så fall skulle man kunna säga att nej, jag vill inte använda ordet en. För att en betyder ju en enda. En får slå upp i en ordbok, säger du. Men herregud, alla ska väl kunna slå upp i en ordbok. Det är väl inte bara en som får slå upp i en ordbok. Alltså, det går runt i skallen på människor. De har sett ett man och reagerar surt på det för att de ser substantivet man. Men det här är olika ord, det har olika funktioner, det har olika böjningar, det har olika begränsningar. Det är faktiskt två världar, och att blanda ihop dem där, det är alltså bottenlös lingvistisk okunnighet.
Lars Melin, docent i svenska. Du har fått flera priser för dina insatser på språkforskningens område. Är det rätt att säga att du har prisats?
Ja, vi får säga det. Allt har sitt pris.
Vilket av priserna smäller högst då? Du har fått Erik Welanders språkpris. Det är kanske de som är yngre idag som inte har talat om Erik Welander, men nästan alla som är över 50. Det händer någonting i hjärtat eller huvudet när man hör hans namn, eller hur?
Ja, alltså Erik Welander var en gigant, det var han ju. Hans bok kom ut 1939 och det har runnit en del vatten i ån sedan dess. Men Erik Welander var definitivt en gigant, en språkvetargigant. Konstigt nog var han professor i tyska och inte i svenska, men det hindrar inte att han hade en observationsförmåga som var enorm.
Och hans språkbibel hette ju Riktig svenska, och han kom i upplagor ända fram till 1973, fast den första kom på 30-talet. Men hans språkideologiska grund då, hur hänger den ihop med din egen?
Ingen vidare faktiskt. Alltså, jag är ju... Welander tyckte att språk skulle normeras. Jag tror inte på normering. Jag tror alltså på de här ständiga små förhandlingarna ute i språksamfundet. Jag tror inte att man vinner annat än temporära segrar med att slå näven i bordet, som här språkaktivisterna säger.
Så han var för mycket språkpolis egentligen?
Han var språkpolisen. Han hade språkpoliser saknar idag. Han hade alltså en kår bakom sig som ingrep. Det var alltså hela svensklärarkåren trodde på Erik Welander och predikade hans läror. Och drog rödpennan när de tyckte att det skulle vara så. Så att dagens språkpoliser är bara någon sorts ynkliga privatdeckare. Men Erik Welander var alltså stor, var alltså polismästaren.
Han var polismästaren. Ibland hör vi svenskar som beklagas över att deras modersmål är så begränsat och fattigt. Tänk om man hade den ordrika engelskan till sitt förfogande istället. Men det här vet jag att du inte håller med om riktigt.
Nej, i så fall så får jag bara beklaga de där individerna som säger det. Därför att ett språk har inget ordförråd. Det är människor som har ett ordförråd, va? Och det brukar alltså vara på, ungefär på det här viset i lite runda slängar. Att ett normalt språk listar sådär en halv miljon ord. Om man ser lite historiskt också. Ungefär 100 000 hamnar i en vanlig skolordlista. Ungefär 5 000 är vad vi har som aktivt ordförråd. Och ungefär 2 000 är vad det är det riktigt aktiva ordförrådet som vi använder varje dag. Så att sen kan alltså ordlistor kan bli hur stora som helst. Det beror bara på lexikografernas jobb. Men det som är spännande är ju naturligtvis vad individer kan för någonting. Och de som beklagar sig över att svenska har ett fattigt språk. Ja, varsågod och lär dig fler ord då.
Okej. Du skrev ju om det här år 2013 under strecket Svenska Dagbladets plats för essäer, och du avvisade då det du kallar för gnället över svenskan. Vårt språk mår utmärkt, slog du fast där. På vilket sätt menar du att man kan säga att svenska språket lever i högönsklig välmåga?
Ja, lite kalla siffror på bordet. Vi svenskar är väl sådär någon promille av världens befolkning. Vi har ungefär 6 000 språk i världen, drygt. Och utav de 6 000 språken är det bara cirka 80 stycken som har fler talare än svenska. Alltså, Jämför vi oss med de giganterna, alltså kinesiska, hindi, engelska, spanska, så då, då tycker vi att allting ser jättemörkt ut. Men de flesta språk i världen, de allra flesta språk i världen är mycket mindre än svenska. Det är en sak. En annan sak är att vi har en hemmaplan, va? Där alla, nästan alla svensktalande har samlats. Vi lever här på skandinaviska halvön och där håller vi till. Få svenskar finns utanför. Få människor innanför de här ramarna pratar någonting annat än svenska. Och även om man har något annat som modersmål så är svenska det man har som kommunikationsspråk i Sverige. En annan grej är att den här hemmaplanen har aldrig någonsin, så långt vi kan minnas tillbaka, ockuperats utan främmande makt. Vi har alltid fått ha den här halvön för oss själva. Vi har tappat andra territorier, som då, tråkigt att tappa Finland för 200 år sedan och tråkigt att tappa Norge för 100 år sedan. Men hemmaplanen har alltid varit ograverad. Men sen så är det en annan grej också, att vi var väldigt tidigt ute med allmän läskunnighet. Långt innan folkskolan genomfördes så skötte klockan där. Och vi har alltså en lång tradition utav läskunnighet. Och sen har vi ett utav världens allra mest beskrivna språk. Jag undrar om det är något språk mer än engelska som är så väl undersökt, dokumenterat i ordlist, databanker och annat än som svenska.
Och du säger någonting om styrkan i vårt språk, menar
du? Ja, det gör ju faktiskt det. Och det är också det att vi har en ganska ren mediekonsumtion. Det är Sveriges Radio som sänder program på svenska. De många tv-kanaler som jag har här, de sänder också på svenska, visserligen utländska filmer och serier och sånt där, men det är hela omramningen är svensk. Och sen är det ju alltså någonting annat också som man inte tänker på i det här sammanhanget, men som man ska tänka på. Och det är att Sverige var väldigt tidigt ute med allmän datorkunskap. Och är det någonting som har gjort det svenska språket en tjänst, så är det alltså datorerna. Vi smsar och vi bloggar och vi mejlar och vi gör allt möjligt. Vi har alltså blivit ett tangentbordsfolk.
Men vad är det som kommer ut från dessa tangentbord? Vill du påstå att det är allmänt hög kvalitet, eller vad menar du?
Ja, alltså det är klart att det skiftar kvalitet. Men alla kan ju inte vara Strindberg. Men vi är i alla fall ett skrivande folk. Det har vi inte alltid varit, men nu är vi det.
Så du skulle vilja ha slut på klagomålen på att otur att hamna i ett land med så fattigt språk som vi har? Det.
Ja, det finns ingen grund för det. Det är ingen som helst grund för det.
Du, Lars Melin, låt oss testa några vanliga fel i språket. Är det icke korrekt eller inte vårdad svenska? Eller åtminstone uttryck och konstruktioner som hos en del väcker irritation. Flera av exemplen har jag hört i etermedier eller sett i skrift bara den allra senaste veckan. Får du se om du reagerar eller vad du säger. Antalet kärnvapen är färre än under kalla kriget.
Ja, det är en omogen formulering. Den behöver läsas om och korrigeras. Ja, det är inte
det. Har väldigt ofta folk som säger färre antal, trots att det inte behövs det ordet.
Ja, nej, men alltså,
är det fel detta?
Ja, det är det ju. Alltså, det är ett klassiskt feltyp, alltså att man syftar på saken istället för ordet. Så. Och det är ju antalet som är singulart, men kärnvapnen är flera. Och sen så slår det liksom lite runt i skallen. Väldigt
och här var de färre.
Ja, okej, okay, men...
Druvan tillhör en av de mest populära.
Ja. Det är också ett klassiskt... klassisk, ska vi säga, taftologi, alltså man använder lite fler ord än vad man behöver. Och en sån där sak som är väldigt lätt att säga, väldigt lätt att skriva, men som ska bort i nästa version.
Kommitténs opolitiska tjänstemän bedömer att antalet asylsökanden kommer hamna på samma nivåer som idag.
Ja, också en sån här sak som tyder på en, ska jag säga, valhänt hantering. Alltså man böjer, alltså de här felen är ju exempel på egentligen samma sak, att man har två tankar i huvudet när man skriver och sen så blir det lite utav båda.
Men du säger själv att vi förhandlar om språket och hur det ska fungera varenda dag. Är det inte så att det här har blivit rätt då, om det är så många som säger så här?
Nej, det är det inte. Det är många som säger det. Okej, jag kan också säga och skriva sådana där saker. Det blir inte mer rätt för det. Det blir rätt när de flesta säger så de flesta gångerna.
Men, ja, men det gör de ju i fallet asylsökanden. Det
ja,
är det vanligaste.
Där har du nog en glidning, ja.
Ja.
Det kan hamna det kan bli rätt till slut, ja.
Men där du är lite språkliberal mitt i allt, eller hur? Du är en språkliberal,
ja.
Och inte prist och inte polis och Nej. Inte aktivist. En explosion detonerade.
Ja, och också igen, det... Man har inte tänkt igenom det hela. Explosioner, vad kan det då detonera om inte spränga ämnen? Det är sånt där som man förhoppningsvis ser när man läser texten en gång till.
Sen är frågan hur stora och snabba språkförändringarna är. En brittisk språkhistoriker som du har nämnt tidigare, Larry Trask, har beräknat att ett språk förändras under 1000 år med ungefär 15%, hur han nu har räknat ut det. Är det sannolikt så med svenskan också?
Ja, det där är ju väldigt svårt att hantera. För att begripa det där så måste man ju liksom tänka på frekvenser. Ord i språkets utkanter kommer ju väldigt fort. Kommer in fort och försvinner fort. Medan kärnan, de allra vanligaste orden, är stabila över sekler.
Och det finns någonting som kallas för mormorsteorin. Vad är det för någonting?
Ja, det är en riktigt begriplig sak. Alltså, språk får inte förändras så snabbt att inte tre generationer problemfritt kan prata med varandra. Och
här tänkte du mest på kvinnliga människor uppenbarligen som inte heter farfarsteorin eller farbrorsteorin eller något sånt där.
Märk inte ord. Nej, men det är klart att det kunde heta så. Men det är... Jag vet inte, det är väl inte jag som har hittat på termen, och jag har bara köpt den rätt av. Men...
Vi ska runda av strax. Lars Melin, du har ju levt som sagt var ett långt liv med språket och med språkvård och med analys och för att berätta om sånt som fungerar och som fungerar mindre bra och sätta ljuset på även det tomma språket eller det mekaniska, corporate bullshit till exempel heter den i dina böcker. Och retorik som ju är någonting som ju har väldigt mycket med språket att göra, men även med kropp och utstrålning och känslor och sånt. Det har också resonerat om. Vad det kan bli för mycket av det goda, har du skrivit. Retorik, det är inte säkert att man övertygar bättre för att man slår till retoriskt med kraft.
Nej, faktum är att det är precis tvärtom. Om du tar ett väldigt vardagligt yttrande och sen så, eller ett påstående som är ganska okontroversiellt, som att den kommunala rördragningen måste ses över var 25 år eller någonting sånt där, så kan du liksom lägga på retoriska lager här med anaforer och metaforer och alltihopa det där. Och ju mer du lägger på utav den varan, desto mer entusiastisk blir du själv. Du peppar dig själv med att använda de här orden. Och det smittar över på de som lyssnar till dig. Men så att det fungerar som pep talk, va? Engagemanget ökar. Men samtidigt finns det en axel som går neråt, och det är trovärdigheten. Där sitter alltså människor och lyssnar på det och säger, varför brer han på så jävla tjockt om det här? Det här är någonting fishy. Och där, då var det inte så bra längre.
Så vad är då ditt... Jag höll på att säga husmorstips, men jag inser att det måste vara daterat. Vad är ditt bästa råd när det handlar om retoriken för att hamna rätt?
Ja, för det första, säg någonting som du själv tror på. Det är nyckeln. Det andra är, säg det så att en 12-åring kan begripa det. Då kan också din publik begripa det. Och är det trovärdigt så kommer de dels att förstå det och dels acceptera det. Enkelhet slår ens ordtsunami, hur stark den än är.
Du anser alltså att det går inte att trolla med ord på det viset att man så att säga förändrar världen då genom att byta ut orden. Men de duger inte till det, att trolla. Men vad duger de till då?
Ja, hördu, de duger till en väldig massa. Det mesta vi gör med språket, det är ju faktiskt att prata skit. Alltså ha en socialt smörjmedel mellan människor. Det är det absolut viktigaste. Därnäst så använder vi språket för maktkamp. Va? Strindberg vill ju ha mycket makt. Vill betvinga människor, övertala människor, domtera människor. Det är språket också bra på. Vill man inte det kan man ju alltså vädja och smila och kanske hota eller någonting sånt där. Så att, och sen har vi ju naturligtvis i ett litet hörn så där för den som vill lära ut någonting. Och sen har vi alltså språket också för diverse trollkonster. Och vi har ju berört de här i början att det går troll i ord. Och vi vill gärna försöka att använda språket för att betvinga verkligheten. Är det ett problem så kanske det blir lite mindre problematiskt, som vi kallar det för utmaning. Det är om jag är chef och vill kontrollera mina medarbetare, så kanske det inte är så bra att säga att jag vill öka kontrollen. Kanske börja säga någonting om att vi ska ha en kvalitetssäkring av verksamheten istället. Och vi kanske vill klä ut oss. Jag tog ju det exemplet med genmanipulerad och genförädlad. Att vi vill hålla upp en skylt för var vi står någonstans. Språket är bra till himla massa saker. Språket är det flexiblaste vi har. Det är liksom, för att vara engelska en gång till, språket är typiskt multipurpose.
Ja, en bra avslutning. Lars Melin, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.